Drygt 16 miljoner människor är på flykt i världen idag. Eller så var det i alla fall under 2010, det kanske är ännu fler idag. Och då räknar vi bara de som har flytt till ett annat land. Om man räknar med de som är flyktingar i sitt eget land, som har tvingats lämna sina hem och fly till en annan del av landet, så lägger vi till 27 miljoner. Alltså 43 miljoner människor är på flykt enligt UNHCRs, FN:s flyktingorgan, om man ska kalla det. Och människor flyr på grund av krig, på grund av konflikter, naturkatastrofer, eller fattigdom, förtryck, diktaturer och annat. Och här i Sverige har vi inte mycket av det. Men det finns ändå många andra skäl att fly, även om man inte flyr fysiskt. Alltså du kan bo på samma plats i hela ditt liv och ändå ständigt vara på flykt. Man kan fly i sitt inre från saker. Man kan fly undan sånt som är jobbigt. Det kan vara minnen eller sår. Det kan vara misslyckanden, relationer, problem eller annat. Och så flyr man undan det här, för man vill inte möta det. Ett sätt kan vara att skjuta på vissa saker. Man vill inte ta tag i saker. Ett annat sätt kan vara att ignorera problem eller vad det nu kan vara. Man vill inte tänka på dem. En del flyr in i alkohol för att döva sin ångest, att slippa tänka på det här. Andra flyr in i sina arbeten. Man kan jobba hur mycket som helst för att slippa ta tag i det där som är tufft, som är jobbigt i sin egen situation. En annan spelar på hästar, går helt upp i det och så vidare. Och vi möter också många i Bibeln som försöker fly. Redan i början av Bibeln så möter vi Adam och Eva. De har ätit av den förbjudna frukten. Och så läser de hur Gud, han går i trädgården. Så undrar han var Adam och Eva har tagit vägen. Så säger de att vi hörde det komma och vi blev rädda. Och de försökte gömma sig. De visste vad de hade gjort. Och när Gud kom visste de att nu får vi ta ansvar för våra handlingar. Så försökte de fly. Vi har Mose. Han växte upp hos faraos dotter, alltså den egyptiska kungen faraos dotter. Och han är oerhört privilegierad. Och så en dag så ser han hur en egyptier slår ihjäl en av sina landsmän. Alltså Mose var ju hebré. Han ser hur en egyptier slår ihjäl en annan hebré. Och så blir Mose arg och han vill hämna. Så han går själv och slår ihjäl den här egyptien. Och gömmer honom i sanden. Och dagen efter så möter han några hebreer. Så anklagar de honom. Och han förstår att nu har det blivit känt vad han har gjort. Och så blir han rädd för farao så han flyr. Han flyr undan. Han var rädd för farao vad som skulle hända. Det är också Jona. Också gamla testamentet. Han var ju också en hebreer, en jude. Han växte upp i judaland. På den här tiden, när Jona levde, så var assyrierna stormakten och Israels största fiende. Och så kallar Gud honom att gå till Nineve, den största staden i Assyrien, och predika omvändelse. Men Jona vill inte. Så han flyr. Han flyr från sitt uppdrag. Jag tror att Jona var rädd för assyrierna. Han ville nog helst att Gud bara skulle göra slut på detta folk. Det var ju Israels och Judas fiender. Så Jona, han ville inte att Gud skulle ha nåd med dem. Han ville att de skulle förgöras. Därför flyr han. Alltså att fly, vare sig man gör det säga, fysiskt och flytta till en annan plats, eller man flyr i sitt inre. Det är ingenting nytt. Det är inget ovanligt. Utan det verkar vara som det är ett sätt vi människor ibland tänker att det är ett sätt att ta itu, nej, inte ta itu, men att när man har problem så är det så man reagerar, man flyr. När det är jobbiga relationer, när man flyr, man drar sig undan. Om jag har blivit besviken så flyr jag. Om det är saker jag måste ta tag i framtiden, så kan jag också fly. Jag skjuter på det. Jag vill inte bry mig om det. Jag vet inte om du ibland har känt som jag kan göra, att om jag har lite för mycket och lite saker jag tycker jobbiga, och ska jag ärligt erkänna, så ibland har det hänt att inför en predikan jag tänkte, tänk om jag kunde bli sjuk så jag slipper. Jag är stressad och tycker jag har inte så mycket att säga den här söndagen. Det är ett sätt att tänka, men kunna fly. Jag vill slippa det jobbiga, att behöva ta tag i det här, att förbereda mig, att be. Se vad, finns det någonting ändå som jag tror att jag kan få förmedla. Tänk om jag kunde bli sjuk, då slipper jag ju. Då är det inte mitt ansvar längre. Då är någon annan som får ta det. Det är ett enkelt sätt, men inget bra sätt. Alltså, för ofta handlar det ju här om att fly från ansvar. Att fly från ansvar för det jag har gjort. Saker jag har gjort som jag vet kanske var fel. Så måste jag förr eller senare ta ansvar för mina handlingar. Men jag kan försöka fly för att slippa ansvaret. För att slippa bära konsekvenserna. Eller att ta tag i relationer. Eller ta itu med sår och minnen som plågar mig. Så kan jag fly. Men som sagt, det kan också vara med ansvar för sånt som kommer. Alltså saker jag måste göra. Jag måste ta hand om det här. Den här situationen. Nej, jag skjuter på det. Alltså jag flyr egentligen. Jag bryr mig inte om det. Jag låtsas som att det inte finns. För det är jobbigt. Alltså ansvar är jobbigt. Det är ibland tungt. Men det är också det som hör till att vara vuxen. Att ta ansvar. Och därför är det ingenting vi egentligen kan eller ska fly ifrån. Alltså som barn. Som ett litet barn. Alltså vår dotter Vilma till exempel. Men hon har inte mycket ansvar. Vad kan hon ta ansvar för? Om jag säger, men nu får du passa Klara. Alltså vår halvmånaders. Vet du, då kan det gå hur som helst. Vi kan inte lämna henne. Hon är inte mogen för det ansvaret. Kanske om ett antal år, när hon har blivit lite äldre, så kanske hon kan ta ansvar. Kan du se till Klara nu? Vi ska åka bort en timme. Men som barn så litar man på mamma och pappa. Och vi vet att hon inte är mogen att ta ansvar. Men ju äldre hon eller barnen blir, ju mer ansvar måste de också kunna få ta. Jag tror så här, föräldrar som aldrig låter sina barn ta ansvar, utan löser alla problem, då gör man sina barn en, vi säger, kallar det en björntjänst. Alltså man gör dem ingen tjänst, utan tvärtom. Man hjälper dem inte för framtiden. Utan så är det först när man lär sig ta ansvar som man blir vuxen, som man blir någon att räkna med. Som sagt, det hör till vuxenlivet. Och det är lite jobbigt. Det är lite jobbigt att behöva ta ansvar. Det skönar om någon annan tar hand om mig och hjälper mig och löser alla mina problem, så jag slipper att bli vuxen. För att när man låter sina barn börja ta ansvar, då släpper man också kontrollen. Och då vet man att det kanske inte blir precis som jag vill. De kanske misslyckas. Vissa saker kanske inte blir gjorda, men det är liksom en del av det här att växa, att börja ta ansvar. Någon har sagt så här, att det bästa sättet att glömma sina egna problem, det är att ta del av andras. Och det är ju vad ofta skvallertidningen gör. De hjälper oss att vi får gotta oss, alltså vi får titta på alla andras problem. Jag har berättat någon gång att för något eller år sedan så tittade jag, Ida Kajsa, en del på ett program som heter Lyxfällan. Jag vet inte om någon av er har sett det. Det handlar om enskilda personer eller par familjer som har ofta ganska rejäla ekonomiska problem. Och då kommer då ett par programledare då som ska hjälpa dem att reda upp det här. Och då känner jag ofta att ja, men då klarar jag mig ganska bra när man jämför sig med de här. Och i nästan varje program då så är det människor med jättestora skulder för de inte kan betala. De har ingen koll på ekonomin. De kan få brev från kronofogden och det är räkningar och de bara lägger det på hög utan att öppna det eller stoppar i papperskorgen. Så att de flyr. De vill inte se problemen där de flyr. De försöker blunda. Och det finns ett program som är helt otroligt. En kille som är 25 år gammal. Är man 25 år, då är man vuxen. Det kan vi vara överens om. Men den här mannen, eller pojken, var inte det minsta vuxen. Han bor tillsammans med en tjej. Han är sambo med en tjej. Och ändå är det så att den här killen då, 25 år gammal, låter sin mamma ta hand om ekonomin. Han håller inte i pengarna själv, utan mamma får sköta ekonomin. Hon tar hans lön och betalar hans räkningar och bestämmer vad han kan få för pengar. Att han har nästan fickpeng, förstår ni? Annars så vet både han och mamman att han skulle spela bort pengarna. Men trots detta, så varje månad la han 2000 kronor på cigaretter. Han dricker energidrycken i sina Red Bull. 8 per dag, det kostar honom 6000 kronor per månad. Han höll på att bygga en bil, han var jätteintresserad av bilar. Så han höll på att bygga om en bil. Han lagt ner 500 000 kronor på det. Och den står avställd, alltså han kan inte använda den. Han är inte färdig. Förstår ni, han är 25 år. Men han är en bebis. När det gäller ansvar och ekonomi. Någonting är helt fel. Och han tycker det är bekvämt. Så det finns många sätt att fly undan ansvar. Fly undan sånt som är jobbigt, som man behöver ta tag i. Men jag tror man kan säga så att den som flyr har inte frid. Den som flyr är inte lugn. Kan inte riktigt vara sig själv. Därför att man är rädd. Det gäller såklart den som flyr krig. Men det gäller också den som flyr i sitt inre. Tänk om någon upptäcker mig. Tänk om jag inte kommer undan. Tänk om jag måste ta tag i det här. Jag skjuter på det. Jag flyr. Vi ska läsa ett bibelord tillsammans. En psalm. Som jag tycker ger oss vägledning i det här. Psalm 139. En fantastisk psalm som jag tror många kanske har läst. Och älskat. Där finns det här bibelordet. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Det står mycket mer också. Vi läser från psalm 139, vers 1. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter, vet du det. Fast du är långt borta, vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger, ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga, vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag till himlen, finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger, mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Sen kan vi hoppa till vers 23. Vers 23. Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Det var några saker jag tänkte på från det här bibelordet. Att han talar om vart skulle jag fly? Alltså en flykt bort från Gud är egentligen inte möjlig, säger han. Jag kan fly så långt bort jag överhuvudtaget kan nå. Ändå är Gud där. Alltså jag tror att det här är en insikt som kan hjälpa oss när vi står inför tuffa problem, när vi står inför att ta ansvar, att ta itu med saker. Alltså att inse Guds godhet och Guds närhet, Guds närvaro i mitt liv. Alltså att jag är inte ensam. Gud är god. Gud lämnar mig inte. Och det psalmen är uttryck för att Gud känner mig innan och utan, alltså helt, totalt. Så det finns ingenting jag kan dölja för Gud, så varför skulle jag fly från honom? Det är liksom omöjligt, därför att Gud är även i de mest avlägsna platser, både fysiskt och så att säga andligt. Han nämner dödsriket här. Alltså om jag försöker gå bort från Herren i mörker, nej, men Gud kan vända också på den situationen. Alltså om Gud håller mig i sin hand, om han omsluter mig på alla sidor, varför skulle jag frukta? Varför skulle jag vara rädd? Okej, att jag behöver ta ett tag i svåra situationer, men Gud är med mig i det. Så det här löftet tror jag är någonting som vi kanske ofta behöver komma tillbaks till. Därför att det hjälper oss, tror jag, att ta itu med det tuffa. Därför att vi gör inte det själva. Och jag tror att vi ibland kan känna det nästan. När vi står inför de här tuffa situationerna. Och vi känner att Gud säger, men jag är med dig. Lita på mig. Jag kan hjälpa dig. Att det är som att vi står vid en bergskant. Vi är en klippa och känner som att vi får hoppa. Och Gud säger, men jag tar emot dig. Vågar vi lita på honom? Vågar vi tro att han hjälper? För alternativet är att vi försöker lösa det själva. Kanske genom flykt eller med något annat. Våga pröva Gud. Våga pröva att lita på honom. För jag tror att det är bara när Gud är med oss som vi verkligen kan komma tillbaka, ta itu med det, ta ansvar, bli hela. Alltså vi behöver den här insikten om Guds godhet och närvaro. Och sen den här insikten om att okej, även om jag försöker fly så kan jag egentligen inte det. Därför att Gud vill ju inte att vi ska fly. Han vet att det inte är en lösning på problem. Det är inte en lösning på tuffa situationer eller på ansvar. Och därför tror jag att Gud, han vill föra oss tillbaka till där vi flyr ifrån. Vill föra oss tillbaka och där vi får möta det här ansvaret, det här problemet eller de här minnena eller vad det nu är. Så när Adam och Eva hade ätit av den här förbjudna frukten, men de kunde inte fly. Gud kom liksom i kapp dem. Och även när Gud hade kommit i kapp dem och sagt, ja men ni har ätit av den förbjudna frukten, vad gör Adam då? Han skyller bort. Han skyller ifrån sig. Ja, det var hon. Känner vi igen det? Det var inte mitt fel, det var hon. Ständigt en flykt från ansvar. Från att våga stå upp och säga, okej, jag gjorde fel. Moses flydde. Han dödade typen. Han hoppades först att ingen skulle märka det. Men det kom upp. Bara dagen efter. så vi kan möta. Då flydde han bort från Egypten in i Midjaniternas land, och där var han i 40 år. Sen förde Gud honom tillbaka. Vad hände med Jona? Jo, Gud kallade honom att åka österut till Nineve. Vad gjorde han? Han flydde västerut till Tarshish. Ja, men hur gick det? Gud förde honom tillbaka. Lite speciella metoder. En storm och en stor fisk som fick sluka honom. Men Gud förde honom tillbaka. Och sen till det uppdrag som han först hade tänkt. Han fick predika för Nineve, och staden omvände sig och blev räddad. Alltså jag tror Gud vill föra oss tillbaka när vi flyr. Det är hans tanke. Det är hans plan. Därför att så länge vi flyr kommer vi inte få frid. Så missar vi det Gud har tänkt för oss. Men vi behöver ta tag i det vi flyr ifrån. Och jag tror att vi behöver, när vi flyr, komma tillbaka till den punkt där vi flydde och ställas inför det här. Och inse att vi kan inte fly, vi måste ta tag i det. Men också inse då återigen att Gud är god. Att det han vill det här. För våran skull. Han vill hjälpa oss. Han vill hela. Och då tror jag också, det tredje jag vill säga, att då behöver vi göra det som står sist i den här psalmen. Vi behöver rannsaka oss. Vi behöver be Gud känna, pröva våra tankar. Pröva oss, känna våran oro, för den finns där. Alltså vi behöver själva rannsaka oss och se, vad är det jag flyr ifrån? Vi behöver pröva våra motiv, våra tankar. Så det här kan vara jättesvårt. Men det är också befriande. För då slipper jag ju fly. Om jag vågar ta tag i det. Jag flyr ifrån, möta det. Och sluta fly och erkänna så här är situationen. Jag slipper fly. För flykten är egentligen ett fängelse. Flykt. Att vara på flykt är ingen frihet. Det är ett fängelse. Och jag tror att ofta så kanske vi vet vad vi flyr ifrån. Och då behöver vi erkänna det här i oss själva. Vi behöver erkänna att jag flyr. Vi behöver också ta ansvar för kanske det vi har gjort. Erkänna det inför oss själva, inför Gud. Ibland kanske vi inte riktigt vet vad vi flyr ifrån. Det kan vara kanske på grund av sår. Minnen som inte är så klara. Någonting som gör att jag vågar inte stanna upp. Jag måste fly, jag måste vidare. Får vi be Gud visa, uppenbara vad det är. Och som kristna så kan vi självklart fly. Det är inte bara människor som dricker super, sig fulla som flyr, utan vi kan också fly. Och ibland kan det vara svårt att upptäcka. För att det kan inte lika vanligt vi flyr in i sådana här beroenden av alkohol och så. Men vi kan fly undan problem eller tuffa situationer oss själva. Sår vad den är. Och ibland kan vi fly in i andlighet. Alltså att vi blir väldigt andliga. Vi talar med ett väldigt andligt språk. Vi blir oerhört nitiska. Alltså nästan lagiska i allt vad vi gör. Och vi håller stenhårt på allting. Och ser till att inte missa någonting. Inte en enda liten regel. Och människor kan titta på oss och se, oj oj oj, sån där kan jag aldrig bli. Så fin kristen. Som är så aktiv. Och som talar så fint. Men också det kan vara en flykt. Jag säger inte förklart att det alltid är det. Men det kan vara en flykt. Att fly in i ett beteende. Som är nästan perfekt. Kristet. Det kan vara ett sätt att fly. Ett annat sätt kan vara att fly in i att anklaga andra. Döma andra. Alltså jag tar inte ansvar för min egen situation. Utan istället kan jag peka finger åt andra. Då är det ingen som ser på mig. Utan jag pekar hela tiden på andra. Jag vet vad de har gjort för fel. Och sådana här beteenden kan vara svåra att komma ur. Det kan vara svårt att se själv. Och här kanske det behövs nästan som en profet. Alltså någon människa som kan få se in i våra liv. med vishet, med mod, som kan hjälpa mig att bli fri. Jag tänker också på Petrus, Jesu lärjunge, som verkligen stod upp för Jesus i flera situationer. Men sen, när det verkligen var tufft, när Jesus stod inför döden, då stod han inte pall, utan då förnekade han Jesus. Och så stod att han gick ut och grät bittert. Han misslyckades, som han aldrig trodde att han skulle göra. Och han gick ut och grät bittert. Och så läser vi sen i Johannes evangelium om hur Jesus möter Petrus vid en liten eld. Petrus hade förnekat Jesus vid en eld. Nu är de tillbaka vid en eld. Och så får Petrus möta Jesus. Och jag tror att det måste varit så fruktansvärt svårt för Petrus. Alltså, sin mästare hade han förnekat. Och nu står han här. Och han tvingas liksom ta ansvar för vad han hade gjort. Han tvingas erkänna och säga, okej, jag gjorde det här. Och här kan han inte fly. Eller han gör det i alla fall inte. Men han möter Jesus med blicken. Och Jesus får fråga honom, älskar du mig? Och så får han tre gånger betyga, säga, ja herre, jag älskar dig. Så ett sätt att bli upprättad. Och jag tror utan det så hade Petrus aldrig kunnat bli klippan som han var. Klippan i den första församlingen. Hade han flytt och bara skämt för vad han hade gjort, så kanske det gått för Petrus som för Judas. Jag vet inte. Men nu fick han möta Jesus. Han fick möta den punkt där han hade flytt, där han hade misslyckats. Och han blev upprättad. Därför att han erkände och såg det i ögonen. Och jag tror det är som oss också när vi flyr, att vi behöver föras tillbaka till det vi flyr ifrån och se det här i ögonen, vad det nu är vi flyr ifrån, och sluta låtsas. Alltså, jag tror något av det bästa en människa kan göra är att se på sig själv, den situation vi har, och erkänna att det är som det är. Så ibland är vi experter på att måla upp fasader och låtsas. Till och med för oss själva. Och det är kanske det mest allvarliga. Det är naturligt att vi inte berättar allting för alla. Det är inte sunt. Jag ska inte berätta om alla mina problem, och det ska inte du heller, inför hela församlingen. Men det allvarliga är när vi inte kan se det för oss själva. Vad vi står i, vad vi kämpar med, vad vi kanske flyr ifrån. Och erkänna det. Och det här är ju oerhört jobbigt. Men det är också befriande när man väl har gjort det. De här programledarna i Lyxfällan, de försöker ju få deltagarna i programmet, de med ekonomiska problem, att se vilka problem de har. Det de gör först är att ta reda på, hur stora är egentligen dina problem, dina skulder? Hur ser det ut, svart på vitt? För i princip, de vet det nästan aldrig. Och det blir en chock. För de trodde aldrig att det var så allvarligt. Alltså, det är det första. De måste se sanningen, som vi säger, i vitöga. Man måste stå och se det svart på vitt. Så här är det. Och erkänna, jag har problem. Det andra, jag måste ta ansvar för det här. Jag kan inte längre blunda, skjuta på det, ignorera. För förr eller senare hinner sanningen i kappen. Gäller det skulder, så förr eller senare kommer kronofogden. Och om du då också bara låter det vara, så till slut blir du satt i personlig konkurs. Och det är inget man önskar någon människa. Då lever du verkligen i ett fängelse. Alltså, man behöver ta konsekvenserna och sen börja göra någonting. Ta ansvar för att rätta upp situationen. Helt enkelt bli vuxen. Ta ansvar för sina handlingar. Och vi behöver, om vi flyr, också börja ta ansvar och reda ut sånt som ligger bakom, sånt man har gjort. Ta ansvar för framtiden, se till att det här inte händer igen. Det är ytterligare ett steg. Har jag haft problem? Okej. Okay. Jag ser sanningen i vitögat, jag erkänner det här. Jag börjar ta ansvar, jag börjar reda ut det. Och sen så förändrar jag inför framtiden. Jag skjuter inte längre över ansvaret på någon annan. Nu bär jag ansvaret och jag är vuxen. Och det här kan man verkligen behöva hjälp med. Någon att tala med. Någon att berätta inför. Ibland är det också en befrielse att få erkänna hur en situation är inför någon annan. I vissa traditioner, kristna traditioner, finns något som kallas bikt. Och det kan man tycka... Ibland kanske det verkar vara ett lätt sätt att få förlåtelse. Ja, det är bara att du ber ett antal böner, sen så är det av med det. Det finns ändå någonting sunt i det här. Bibeln talar också om att vi ska bekänna våra synder för varandra. Så att vi blir botade. Alltså att ibland behöver jag någon annan att berätta för. Att öppna mig för. För risken är att jag kanske annars fortsätter att dölja det här. Även att jag ber Gud om förlåtelse. Och tänk att få se någon i ögonen och säga att det här har jag gjort. Och sen få ta emot förlåtelsen från Gud och inse att den här människan och även Gud älskar mig ändå. Alltså jag är accepterad. Jag blir inte förkastad eller förskjuten. För Gud är inte så. Det är han som vill att vi ska komma tillbaka. Det är han som vill att vi ska erkänna och bekänna. Därför att han vill förlåta. Han vill upprätta. Han vill hela. Jag tror att det först då när vi slutar fly. Kommer tillbaka. Tar ansvaret för våra tidigare handlingar och för vår framtid. Som vi kan få frid. Som vi kan slipper springa och fly. Och det är en befrielse. Det tror jag många kan vittna om. Som har gjort den erfarenheten. Då slipper jag sluta låtsas. Jag kan vara mig själv. Och jag kan börja om. Jag kan få en ny start. Och det gamla kan vara någonting som är gammalt. Det gamla är förbi sin och nytt har kommit. Den upplevelsen är fantastisk. Och inse att då, jag är fortfarande älskad. Fast jag har erkänt det. Men Gud har ju vetat om det hela tiden. Det förstår vi. Men det är någon annan sak att erkänna det. Jag är lika älskad ändå. Vi kan be tillsammans.